Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
I detta nya avsnittet av podden har vi passat på att träffa Tysklandsbaserade Henrik von Eckermann när han gästade tävlingarna i Falsterbo. Henrik har för närvarande klättrat upp och ligger rankad som nummer 11 i världen just nu. Under Sverigebesöket knep han dessutom andra platsen i söndagens Grand Prix-hoppning. Inspelningen gjorde vi kvällen innan ritten och då berättade Henrik om uppladdningen och hur han prioriterar sin träning. Men först börjar vi prata om hans bakgrund, hur han fick arbetet hos världsryttaren Ludger Beerbaum och vad som egentligen har hänt under alla de 11 åren i Tyskland. Hej Henrik, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Just nu är vi ju mitt i tävlingsklasserna på Falsterbo Horse Show. Hur är det egentligen att vara hemma i Sverige?
Det är alltid lika kul att få komma hem till sitt egna land. Så att det är bara bra känslor.
Det är det. Vem har du med dig här i ditt team när du är på hemmaplan?
Jag har min första häst som är Cantinero som har gått nationshoppningen och så ska gå Grand Prix också. Och sen har jag Crespo, Toulouse för derbyt och en sjuåring som heter Lord Chamberton.
Och när det gäller människorna, eller vad man ska säga, vem hjälper dig och vem stöttar dig bakom med allting som behöver skötas med hästarna så att säga?
Jag har två hästskötare med mig faktiskt här. Normalt åker vi med en, men i Falsterbo med fyra hästar så har jag den lyxen att jag fick ta med mig två. Så det är Nanna och Tia, två finska tjejer.
Ja, och sen är det någon i familjen som är här?
Min storebror och hans fru och hans lilla son Wilhelm och mamma och pappa.
Brukar de komma och kika på dig när du är och tävlar i Sverige?
De försöker komma så fort det finns möjlighet och är inte alls för långt borta. Mamma och pappa bor ju inte så långt från Göteborg, så när Göteborgs tävlingen är så passar de på att komma och kan vi träffas lite grann.
Ja. Men hur är känslan så här när du är i Falsterbo? Känns det som du är hemma eller är du på bortaplan?
Absolut känns det som jag är hemma. Mm. Även fast jag har bott som så här 11 år i Tyskland så är fortfarande hjärtat i Sverige. Mm. Och jag är lika glad varenda gång jag passerar gränsen över till Sverige.
Det är så. Men hur många gånger per år är du här?
Normalt sett är det de Göteborg och Falsterbo, kanske Globen eller då Friends som det är nu. Och julafton. Så ser det normalt sett ut.
Bara julafton?
Bara julafton, eftersom vi har då London Olympia som är innan julafton, och sen kommer Mechelen som är precis innan nyår, så att det blir en kort vistelse, men för julafton så är det värt att åka hem.
Ja. Kan du inte berätta lite om din bakgrund för så vi vet vem den här Henrik von Eckermann egentligen är?
Ja, vad är jag? En bondpojke från Sörmland. Uppfödd på en gård utanför Nyköping.
Ja.
Ja, där vi hade alla sorts djur, från hund till ko till häst. Och ja, där började min historia.
Mm. Var det en tillfällighet att du sattes på häst, eller var dina föräldrar ryttare också?
Som jag sa, vi har alltid haft djur, och mitt intresse till djur har alltid varit stort. Så att ja, mamma hade två hästar hemma. Så ja, normalt så att säga, skogsridning har vi gjort tidigt stadie. Men riktigt så i sporten kom in lite senare. Jag provade många andra sporter först.
Mm.
Som tennis och fotboll och ishockey och allt vad det nu var.
Ja.
Men det var inte den största talangen, måste jag väl erkänna.
Okay.
Så att ja, prova på ridningen.
Ja. Men dina föräldrar, de tävlade inte?
Inte det, nej.
Nej.
Ingen tävling, så nej.
Men du har liksom alltid känt dig som en hästkille. Har det varit tillsammans med tjejerna i stallet, eller
ja,
hur började det?
Det var ju inte nackdel att det var så mycket tjejer som red.
Nej.
Ska man väl säga. Men det var alltid intressant. Mina föräldrar, de åkte alltid till Göteborg Horse Show.
Mm.
Varje år. Och jag följde med det. Jag tyckte det var intressant, och just tävlingsmomentet gjorde mig väldigt intresserad. Även fast jag inte var så bra i de andra sporterna, så har jag alltid varit väldigt tävlingsinriktad. Och, så att tyckte ändå det såg väldigt intressant ut och ville prova på det.
Mm. Har du någon annan sport som du gillar förutom ridningen?
Många olika sporter som jag tycker är intressant. Jag kollar på allt från tennis till fotboll till ishockey till golf. Just för att jag tycker det är intressant att se de bästa på de olika, i de olika sportarterna. Eftersom jag är fascinerad över att ja, så många... spelar ingen roll egentligen vilken sport man gör, men att vara absolut i toppen så krävs det verkligen talang och styrka. Och det är intressant att se vad alla kan, hur de gör det och så vidare.
Mm. Du har börjat träna lite själv också, vid sidan om ridningen. Vad gör du då?
Jag gör lite allt möjligt. Försöker hålla igång just för min ryggskull. Har inte de bästa röntgenplåtarna där.
Så okay. Att,
jag visste att efter, ja, tid efter jag blev 20, så visste jag att jag måste sätta igång och försöka få ordning på ryggen, annars är det risk för att karriären blir kortare än vad jag vill. Så att jag gör allt. Jag, från lite styrketräning till lite crossfit till ja, bara ut och springa lite grann och försöka alternera lite grann. Jag menar, ridningen blir annars, vi gör ju det så många timmar om dagen och det blir så ensidigt.
Mm.
Försöker ja, hålla ihop kroppen på bästa sätt.
Mm. Har du någon speciell tränare som hjälper dig då, eller?
Vi har en tränare som kommer till stallet.
Mm.
Som hjälper oss en gång i veckan. Som Lutger har sett, faktiskt se till att han kommer. Och, så att det är bra. Får man lite olika nya övningar och ser till att man hela tiden håller sig uppdaterad med nya saker. Och som sagt, inte blir för ensidig.
Mm. Men tycker du det är en ursäkt där att man inte har tid att träna vid sidan om hästarna, eller?
Absolut. Man har alltid, jag tror man alltid har tid den halvtimme eller den 45 minuterna.
Mm.
Man behöver, går alltid att ta någonstans. Jag menar, man behöver inte träna 7 dagar i veckan, utan gör man det 3 dagar eller 4 dagar eller nu 5 eller vad det är, räcker om man tar bort en halvtimme istället för att titta på tv eller mm. vad det nu är. Så att,
är det några speciella förändringar som du har känt av när du har börjat träna själv?
Absolut, jag har inga problem för tillfället med min rygg.
Nej.
Jag känner mig fortfarande som jag är 20.
Vad bra!
Och bara positivt måste jag säga.
Ja, vad kul. Det är ju en del år sedan nu sedan du lämnade Sverige och åkte till Tyskland. Ja. Hur länge har du varit hos Ludger Beban nu?
Jag är nog inne på mitt 11:e år nu.
Ja. Hur gammal var du då när du lämnade?
Jag är 20, mellan 22 och 23.
Mm.
Så åkte jag iväg.
Och vad hade du gjort här på hemmaplan då?
Jag hade inte gjort så mycket. Jag hade gjort ett Young Rider EM, så jag var silver i lag där.
Jag
var med på lite SM så, men den största karriären hade jag inte haft i Sverige. Jag provade på att göra min egna verksamhet också ett år.
Mm.
Men det insåg jag rätt fort att det var inte riktigt min grej, eftersom jag måste ju tjäna pengar på det hela och det är mycket arbete och för att få det att gå runt, eftersom sporten är dyr så det räcker. Och i slutändan var det mer på kontoret och mer många andra saker att göra än att rida och tävla. Och det var det jag alltid ville göra, så att jag kände rätt tidigt att någonting måste hända.
Mm. Fick du ett erbjudande i Tyskland eller raggade du själv jobb i Tyskland?
Jag hade den turen att jag kände den hästskötaren som jobbade för Lutker.
Okay.
Sen tidigare.
Mm.
Och jag var alltid väldigt... Lutker var väl min idol, så att säga. Han alltid varit. Jag menar, han var ju också nummer ett i världen under många år.
Mm.
Och det spelar väl ingen roll i vilken sport man kollar. Och det är oftast den som är bäst som man tittar efter.
Mm.
Och så hade jag då tur att jag hade den lilla dörren. Och frågade henne om det inte fanns någon möjlighet att kunna komma ner och bara titta eller vad som helst, mocka eller bara så man fick komma in i den miljön lite grann.
Ja.
Och så fick jag den möjligheten att komma ner 4 veckor och se och ja, göra lite grann i alla fall.
Mm. Vad var dina första tankar då?
Ja, jag var väldigt imponerad över det hela och självklart lite blyg också. Man ville inte göra något fel och man ville bara visar den goda sidan, så att säga.
Mm.
Men det var i alla fall det rätta beslutet att göra det.
Men var det en prövoperiod då? Eller hur funkar det?
Jag vet inte om man ska kalla det prövoperiod, det kan man väl säga. Jag hade ju fortfarande min verksamhet. Först var det inte riktigt tänkt att jag skulle åka ner. Det var inte så att jag sa okej, jag åker 4 veckor och sen funkar det, så packar jag väskan och så åker jag igen. Utan jag hade ju fortfarande mina hästar hemma.
Mm.
Och... så att, men som sagt, efter de 4 veckorna så var jag så upp i varv med det här, så att jag åkte hem och sa att jag måste på något sätt tillbaka där. Och ett par månader, tror jag 2 månader efter det, så frågade jag igen då, finns det ingen möjlighet och går det inte? Och,
mm.
ja, sen kom den möjligheten, så jag kan komma ner och jobba lite grann. Och, ja.
Mm. Och då fick du ta med dig dina hästar?
Jag hade då 2 hästar som jag tog med ut och sålde av de andra och avslutade hemma, så att säga.
Ja.
För att först sa vi kanske ett halvår, stannat ett halvår i alla fall. Men efter det halvåret så visste jag att nu kör jag det här racet och försöker. Även fast jag som sagt började från noll där, så var jag så... upp i varv med det här, så att jag fortsatte där.
Ludger var ju själv mitt i sin karriär. Hur var det att tränga sig in i hans stall då?
Ja, det var ju som sagt positivt. Man var ju så inspirerad av det hela och man ville bara lära sig mer och mer. Så att det var kul, och under den tiden då, precis när jag kom, så hade också Philip Weishaupt, som är där lika länge som jag, till några månader, han kom några månader innan vad jag gjorde. Vi körde lite tillsammans där och hjälpte varandra och det var en kul, rolig tid var det, måste man säga. Även fast det var mycket slit och släp och mycket arbete. Men det var en, jag brukar säga att det var en sund uppväxt i sporten.
Mm.
För att börja från noll. Och, men som sagt, jag tror det är väldigt viktigt om man vill lyckas senare också. Att man inte får allting serverat direkt. Och, utan man får verkligen kämpa lite för det. Det uppskattar man också. Och sen framgångarna mer, tror jag.
Mm. Hur har du fått jobba dig upp i Lugerstall, får man fråga det?
Nej, men det, som jag sa, det var väldigt sunt. Det var från noll och sen kom det lite mer och lite mer och lite mer. Som till exempel jag började i Lutgerstall och gjorde hästskötsel där. Och sen red lite på hans gamla hästar och motionerade dem lite grann, så att säga. Och så någon gång i veckan så fick jag ta några språng på hans gamla hästar bara för att han skulle hålla mig glad, tror jag, lite grann också.
Okay.
Jag vet att Champion de Lyse, en av hans hästar där, som jag fick hoppa runt lite på. Sen efter det så flyttades jag över till ett annat stall där jag fick rida på ett par unghästar tillsammans som under en annan ryttare som var där. Och sen efter det så flyttades jag till nästa stall och då Marco Kutcher, som var hos oss i flera år, var jag under honom och red tillsammans med honom och red hans yngre hästar och han sa vad jag skulle göra och inte göra. Och, och sen efter det så, ja.
Hur mycket träning blev det när du var där då i början?
Det har aldrig varit någon riktigt träning så. Han har aldrig stått bredvid oss och sagt nu ska vi göra så här och så här, utan man har fått ta chansen lite själv. Man måste vara där och titta och menar, det var inte så att han sa nu får ni inte vara här utan klockan 6 får ni gå hem, utan det var ju sitt eget val att man stannade där och tittade på vad han gjorde och försökte suga in så mycket av hans av hans lära så mycket som möjligt. Så att, och det är det. Jag tror att det är viktigt. Jag har sett många människor som har kommit dit för att träna och så vidare. Och hoppas då att han ska lära någonting som de lär sig fort. Och sen ska allting bli mycket bättre. Men så enkelt är det inte. Utan det gäller att vara uppmärksam på allting som händer runt omkring också. Det är mycket där. Det är inte bara att kunna rida som är viktigt, självklart måste man ju kunna göra det för att få resultat, men samtidigt så mycket andra saker i sporten som man måste kunna göra också.
Vilka var de största förändringarna du fick göra i din ridning? Kommer du ihåg det?
Jag kommer faktiskt inte ihåg det extremt sådär, utan självklart är markarbete mycket som man behövde rutin att lära sig, och man har lärt sig under åren. Jag lär mig fortfarande saker och ting som måste förbättras och med sits och position och så. Även fast man kanske inte ser det utifrån, så är ändå hela tiden, varje dag, man någonting man jobbar på. Jag tror det är viktigt också att man inte stannar upp, för då kommer man alltid vara efter, tror jag. Och det är en stark grej som Lutger har. Han har alltid, även fast han är 52 år gammal nu, så har han hela tiden försökt att utveckla sig själv också. Även fast han har varit nummer ett genom åren, så försöker han också tänka att man inte är fullärd, så att säga.
Ja, precis. Får han tips av er någon gång? Har det blivit så att omvända roller?
Nej, men han är ju också öppen, för det har ju hänt att vi har ridit varandras hästar och, och han är inte den som är den, utan han frågar ju också vad jag tycker eller vad Filip tycker eller så vidare. Försöker ju. Vi är ju ett team och man försöker hjälpa varandra så gott det går. Och, så att, självklart har han frågat någon gång, även fast jag tror ibland så har han frågat på grund av att han är artig och inte för att han behöver ha min hjälp.
Ja, okej. Okay. Men är det ingen speciell typ av ridning som har krävts liksom för att Ludger ska bli nöjd?
Nej, resultaten talar för sig själv.
Ja, okej. Okay.
Nej, men det är viktigt att man kämpar på och att man menar, misslyckas, det gör vi alla. Men det gäller att bara ställa sig upp igen försöka igen, det är det som är viktigt, och inte ge upp.
Mm. Många av ryttarna i stallet har ju ganska lik ridstil. Om man tittar på dig och Weishaupt och Kutscher, och är det någon anledning till det?
Det är väl antagligen eftersom vi rider med varandra hela dagen. Man tittar på varandra och så, men egentligen är det ingenting som man gör, som man tänker på att gud, jag måste sitta som Lutger eller jag måste sitta som Marco eller så vidare, utan det är någonting som har kommit automatiskt.
Mm.
Jag tror det är svårt att kopiera människor hur de rider. Så att så när det väl lite grann, vi har samma kavajer, jag har lite samma kropp som Lutger i längd och så vidare. Så att på så sätt ser det kanske ut som så.
Är det någon som har tagit fel på er någon gång?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Inte direkt.
Nej. Men det är kanske bara en... Det får man kanske ta som en komplimang i så fall.
Absolut. Jag menar, det är positivt när de säger att man ser ut som Lutger. Jag menar... Det finns värre saker.
Ja. Om du skulle summera den här vägen som du har gått under de här 11 åren. Hur har det varit? Har det varit riktigt tufft? Eller?
Självklart har det varit upp och ner. Och det är några gånger som man har tänkt, gud, är man verkligen rätt då? Jag håller på med det här. Och,
ja.
Men i slutändan har det alltid varit... drivkraften som jag haft har alltid varit större än att ge upp, så att säga, och på något sätt har det alltid gått lite framåt.
Mm.
Ibland lite långsammare än vad man har hoppats på, men ändå har man alltid sett en viss stegring i det hela, och för varje stegring som har kommit så har man ju blivit otroligt inspirerad och fått nytt krut och, för att jobba vidare.
Mm. Har det varit någon stund där du har tänkt, nej, nu ska jag lämna Tyskland och Ludgårdstall, nu är jag trött på det, eller?
Det har väl inte varit så mycket att jag har känt att Gud, jag måste lämna det här stallet, utan det är mer huvudtaget att Gud, är man tillräckligt bra och har man den kvaliteten som krävs för att nå toppsporten, och med de tankarna har det nog varit då och då, om man inte har nu fått resultaten.
Mm.
Eftersom man åkt till tävling så har det aldrig kommit något riktigt resultat. Och, självklart kommer man i tvivel på sin egna förmåga.
Mm.
Men ja, jag har haft tur. Det har just med att jag har fått par hästar i rätt tidpunkt.
Mm.
Och kunna lyckas då få några resultat och på något sätt kommit vidare och fått ny kraft. Och, ja, jag måste säga, jag har haft väldigt tur i mitt liv på så sätt. Och lite lycklig glottad att jag kan hålla på det jag gör.
Mm. Har du alltid samma självkänsla när du rider och tävlar? Eller känner du dig osäker ibland och måste boosta dig lite med någon mentalt tänk?
Nej, det är väl mest att jag är lite dålig förlorare, så att går det dåligt så är det lätt att man blir lite negativ i tänkandet. Ja. Och det vet jag att det är en sämre sida hos mig, och det måste jag lite arbeta på och sparka på mig själv lite grann och säga, inte hänga för mycket med huvudet när det går dåligt, utan se framåt. Det som är gjort innan, det kan man i alla fall inte ändra på, och det är ingen idé att lägga tid på det.
Nej.
Utan försöka se framåt och vända på det istället.
Men vad händer då när du kommer ut från banan och du är missnöjd? Vad gör du och vad tänker du?
Tyvärr är det ingenting som jag kan styra över så mycket, utan det är ju känslomässigt att man är besviken och att man blir lite hängig, så att säga. Men det är också en rutingrej. För några år sedan då tog det ett par dagar innan man tog sig upp igen och sa att okej, nu kör vi på igen, nu tar det kanske en lite mindre tid, det tar inte ett par dagar längre, utan man vet vad det handlar om och man får spotta i nävarna igen och säga att det finns en ny klass, det är en ny chans.
Ja.
Och på det igen.
Men det är ingen som ska flytta på sig när du kommer ut från banan? Eller?
Inte längre, förut kanske det var så. Men.
Har Ludger hamnat i kläm någon gång att du har liksom skällt på honom? Vågat skälla på honom?
Själv har jag inte gjort det. Självklart har det varit ett par gånger som vi har haft olika åsikter, men det hade varit konstigt kanske efter 11 års samarbete och inte haft det, men normalt sett så vet vi båda vad som har varit fel eller vad som har varit rätt.
Mm.
Och jag menar, han vet ju också att jag, när det går dåligt som det gör då och då, så vet han också mycket väl att jag gjorde inte på grund av att jag ville att det skulle gå dåligt, utan det är saker som händer och kommer att hända igen och igen.
Mm.
Man får bara se till att försöka göra det bästa av saken och situationen.
Mm. Vem kan påverka det mest?
Det är nog ingen. Det är jag själv som kan påverka mig mest, skulle jag vilja säga.
Det är så?
Ja, det är sådana känslor man har och ingenting som man vrider på en knapp och säger. Det är ungefär som att säga, men du, nu får du rycka upp det eller så, självklart. Men i slutändan måste jag själv som måste säga till mig själv att nu får jag ta tag i mig själv och göra det bästa av saken och inte gå runt här och hänga läpp.
Nej. Hur är relationen med hästarna? Får du en stark anknytning till dina bästa hästar?
Absolut. Jag menar, de är inte bara en tävlingskamrat. De är, som jag sa från början, min första upplevelse var ju alltid att jag gillat djuren och haft djuren omkring mig hela tiden. Och självklart de hästarna som är den bättre i min karriär, som man har haft under flera år, och blir en speciell grej emellan och blir som en kompis, och det blir känslomässigt, det är ju, ja, absolut.
Mm.
Man gör det tillsammans och Jag brukar alltid tänka att man får ju, jag har mycket att tacka hästarna för, och jag tror det är viktigt att man inte förlorar det, även fast det är tävlar och så vidare, så får man inte glömma att det är djur, och även, jag menar, det går dåligt ibland, och ibland finns det ingen förklaring varför det går dåligt, men då måste man också tänka, som sagt, det är djur och inga maskiner, och precis som vi människor har en dålig dag, har hästarna en dålig dag.
Mm. Men du prioriterar och liksom umgås med hästarna också, inte bara rida med dem?
Absolut. Mm. Jag tycker om att, när man går in på morgonen i stallet och hälsar man på hästarna och går igenom, och precis som man gör med människor, man kanske kommer, om det är någon som jobbar på kontoret, så hälsar man på sina arbetskamrater.
Ja.
Så är det med hästarna också.
Ja.
Jag tycker om att vara runt hästarna bara. De ger mig i alla fall en lugnande effekt, och det är det jag tycker om att göra.
Är det någon speciell individ som du känner så här, nej, den här hästen hade jag inte velat bli av med?
Många, självklart de bästa hästarna man har, det ska man inte sticka under med stolen. De som man har lyckats med mest och de som man upplever mest med, de betyder någonting mer extra. Men någonstans har alla sin skärm någonstans. Men självklart. Och sen är en och annan häst som har lite mer karaktär än den andra kanske.
Mm. Jag vet kanske att det är en svår fråga, men har ni någon speciell träningsfilosofi i stallet?
Nej, det är många som frågar det. Och just som frågar, vad gör ni för att det ska gå så bra och så vidare? Och jag har alltid samma svar, att vi gör så lite som möjligt. Alltså med själva träningen, försöker inte göra det så komplicerat, utan hålla ridningen så lätt som möjligt. Det som är viktigt för oss, det är just att allting runt omkring, det är ju som sagt inte bara ridningen, utan allt måste stämma, hela paketet. Från grovfoder, så att säga, hö, att det är det bästa, till hovslagare, till veterinär, till resa med hästarna, till allt som är runt omkring, det måste vara så perfekt som det bara går.
Mm. Och det är du med och planerar och styr, eller?
Ja, vi försöker allihopa hitta hela tiden, utveckla det och se vad vi kan göra bättre och få, så att vi får det optimala för hästarna.
Mm. Du har ju en väldigt unik hästägare, Madeleine Winterschulze. Vill du berätta lite om er relation och hur hon har samband med ert stall?
Okej, Madeleine har ju sponsrat Lutger under många år med hans bästa hästar.
Mm.
Och en unik person, genom att hon gör det bara genom sin glädje med hästarna. Sen har hon den ekonomiska möjligheten att kunna göra det så. Men fortfarande är det att hon verkligen, man ser att hon tycker om djuren och hon gör det för djurens skull, och självklart vill hon också ha framgång, annars hade hon inte valt de ryttarna som hon har med Lutger och Isabel Wert, och även i fälttävlan den bästa.
Nej.
Men samtidigt så är hon otroligt, hon vet precis sporten hur den är, att vi gläds när det går bra, men när det går dåligt så är det också så är hon den som står först och säger, imorgon går det bättre och jag tror på dig, och så att hon är otroligt skönt att ha henne i ryggen så sett. För jag menar, tvivlar, det gör man då själv i alla fall, eftersom det går tyvärr oftare dåligt än vad det går bra. Så är det alltid skönt att någon står bakom och säger att vi tror på dig och så vidare. Istället för att någon står, men nu får du skärpa till det och se till att få ordning på det här.
Mm.
Så att på så sätt, hon är kanon, är hon väldigt... väldigt bra.
Mm. Hur många hästar äger hon i stallet?
Det har jag ingen koll på. Men det är som sagt de bästa hästarna.
Ja.
Som har sparats just för sportens skull.
Ja. Skulle du kunna tänka dig att det finns någon annan situation som skulle vara mer fördelaktig egentligen?
För mig då?
Ja,
ja alltså självklart. De hästarna som jag rider till 95% i alla hästar till salu.
Mm.
Och man är alltid lite orolig när man fått en häst att gå så långt som, så det är dags att prestera på den högsta nivån. Och det är ju ändå en lång väg innan man kommer just dit. Och där man alltid lite osäker och risken att den hästen säljs då. Det är ju det jag får räkna med.
Mm.
Så självklart hade den situationen kommit att man hade haft en ägare som sa okej, de här hästarna de säljs inte utan vi satsar 100% på sporten. Och det är väl den optimala som man kan komma till eller som jag skulle kunna komma till.
Mm.
Men jag har det väldigt bra som jag har det nu och kunnat komma så långt som jag har kommit hittills. Jag hoppas att jag kommer fortfarande en bit till.
Mm.
Men ja, det är väl det som jag hoppas en dag skulle kunna komma. Att man har det som till exempel som Lutke då, att han har den här sponsor som säger okej, vi investerar hästar till dig och det är just för tävling och det är tävlingen som är nummer ett och inte att sälja och så vidare.
Mm. När du drömmer dig bort lite om hästar och karriär och så, vad tänker du då?
Ja, jag tycker jag lever i min dröm nu som den är, och självklart vill man göra mer resultat och mer lyckas ännu mer. Man vill bli nummer ett någonstans. Det vore fel om jag sa någonting annat. Men samtidigt så försöka hålla mig på den högsta nivån på längre tid. För som sagt, jag gillar det jag håller på med och jag gillar den vardagen jag har. Och, så att, ja.
De 11 åren som det har varit hos Lugger, du tror det blir fler?
Det blir nog säkert fler.
Mm.
Så att,
men det är inte så du känner ett sug att göra något eget eller eget företag och driva hästverksamhet och så här?
Jag är så väldigt uppe i tävlandet och jag vet hur svårt det är och eftersom jag har inte den ekonomiska möjligheten själv att starta direkt och säga okej, nu måste jag ha tävlingshästar och sen åka på tävling helgerna och så vidare. Utan den möjligheten har jag hos Lutker och det är det jag tycker brinner för helt enkelt. Och jag har inte gett upp den tanken, sen vet man inte vad som händer om ett par år så kanske det ändras. Jag menar för tillfället är jag själv, jag har ingen familj eller så vidare förutom min mamma, pappa och så vidare, mina bröder, men ingen egen familj.
Nej.
Och en sån sak, det ändrar väl också antagligen det hela. Om man får någonting sånt en dag, då kanske värderingarna är på ett annat, på en annan nivå. Men just nu när jag är själv och så vidare så är fokus på sporten.
Hur är det, bor du på anläggningen eller du bor bara en liten bit bort? Du är väldigt nära hästarna varje dag.
Jag är nära hästarna. Jag bor ungefär upp till en kilometer bort i en lägenhet. Så det är tillräckligt långt borta så att jag inte ser stallet när jag inte är där.
Okay.
Som är rätt skönt också.
Ja.
Men väldigt nära att händer det någonting eller någonting så kan jag bara springa över.
Mm. Rycka in.
Ja.
Om du får en ledig dag, vad skulle du vilja göra då?
Ja, då tycker jag faktiskt det är skönt att bara åka bort och göra någonting helt annat. Och som sagt, att släppa hästarna för en dag eftersom vi är annars då 7 dagar i veckan med hästarna. Och det kan vara skönt att koppla av och koppla bort det hela lite grann.
Vad gör du då?
Vad gör du?
Ett exempel.
Nej, normalt sett försöker jag, om det passar in i tävlings, oftast blir det väldigt kortfattat det hela, att kanske blir någon tävling som inte blir av eller så vidare, så har man 2 dagar som man säger okej, nu finns den här luckan och kanske man kan åka hem 2 dagar eller man åker bort 2 dagar till någon kompis eller någonting sånt där för att göra någonting helt annat, bara för att komma bort lite grann.
Vad tänker du om framtiden?
Försöka nå mer framgångar och så vidare. Men jag lever väldigt mycket för dagen och jag ser mest vad som kommer imorgon och vad som kommer den närmsta tiden.
Mm.
och göra det så bra som möjligt och sen får man se vad som händer.
Mm. Så du har inga långsiktiga planer eller du håller dem för dig själv?
Kanske lite både och. Några planer kanske håller för mig själv, men inte direkt. Jag är väldigt glad för vad jag gör för tillfället. Och jag hoppas att säga att det ska fortsätta en stund till.
Mm.
Men som sagt, det kan svänga om väldigt fort allting. Jag menar, hästar kan bli sålda, hästar kan skada sig. Och då får man ju ta i det då och se vad man gör då.
Mm.
Så att det kan svänga väldigt fort allting.
Mm. Det är ju OS nästa år. Vad tänker du inför det?
Just nu tänker jag inte så mycket på det, men självklart när väl OS kommer för dörren så vill man ju jättegärna vara med. Det är ju ett drömmål man har haft hela livet. Men det är samma där, jag tänker inte så mycket på sådana grejer, för jag försöker skydda mig själv lite grann, för jag vet hur besviken jag blir om man sätter upp för stora mål och man har förväntningar och så, och sen blir det inte av eftersom hästen skadar sig eller den säljs eller sådana grejer.
Mm.
Och så blir det inte av och då blir man bara väldigt missnöjd med det hela. Utan som jag sa, jag tar dag för dag, och när väl OS kommer och jag har den chansen så kommer jag absolut försöka mitt bästa för att nå det målet som jag alltid har drömt om, och försöka ta en medalj. Men som sagt, för mig är det väldigt långt kvar.
Det är det. Mm. Ja, redan imorgon så rider du ju Grand Prix här i Falsterbo. Och det är kanske nästa etapp.
Absolut. Det är ett bra mål. Det är imorgon som sagt. Och där kommer jag försöka göra allt vad som står i min makt. Att göra det bästa resultatet. Och försöka till och med... Ja, vinna, det är det man vill göra, det är det som räknas. Man vill stå överst på pallen, fast det inte händer för ofta, så det är det som driver en varenda dag.
Ja. Jag får önska stort lycka till imorgon och framöver också, Henrik.
Tack så jättemycket.
Det var kul att få lära känna den här Henrik bakom hjälmen.
Tack så mycket.
Tack själv.
Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden@tidningenridsport.se. Programmet producerades av Lavaletto.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.